Vad är det för land vi bor i där en vingård inte får sälja några flaskor vin till sina besökare? Det är väl bara byråkratiskt käbbel och inte skulle väl gårdsförsäljning på något sätt kunna påverka Systembolagets monopol? Eller? I det här avsnittet av Accentpodden ska vi prata om gårdsförsäljning. Jag heter Jens Nyhjelm. Under en bilfärd i somras hamnade jag i en diskussion om gårdsförsäljning med en vän. Vid en första anblick kan det ju verka ganska enkelt. Hur många vingårdar finns det egentligen i Sverige och hur många flaskor vin skulle de sälja under ett år om de tilläts? Och det är ju så gårdsförsäljningens förespråkare vill lägga fram frågan. Den svenska byråkratin som ställer sig i vägen för småföretagande och landsbygdsturism. Problemet är att det inte är hela bilden av vad gårdsförsäljning skulle innebära. För att få en bättre förståelse för vad gårdsförsäljning är så ringde jag upp alkoholforskaren Sven Andreasson och frågade honom istället.
Det innebär ju att man kan sälja alkohol, alltså det vi kallar för detaljhandel, utifrån produktionsstället. Det finns ju ett antal gårdar i Sverige som odlar då framförallt vindruvor och gör vin, men har ännu inte rätt då att sälja på plats, utan det går via Systembolaget. Och det är det man då har sedan ett antal år drivit en kampanj för att få tillstånd att göra. Alltså ändra på den alkohollagstiftning vi har. Om dessa gårdar, vingårdar får möjlighet att sälja alkohol, då kommer vi, tror vi, att det svenska alkoholmonopolet att ifrågasättas, det vill säga Systembolagets ensamrätt att sälja alkohol. För då kommer ju kanske konkurrenter från andra länder eller i Sverige också att säga att det här är ju orättvist, ni tillåter de här personerna att sälja sin alkohol. Och det är ett brott då mot själva idén med ett alkoholmonopol, det som Sverige kämpade för i EG-domstolen för många år sedan. Och risken då, det är att alkoholmonopolet då kommer falla.
Men hotet som gårdsförsäljning utgör har inte att göra med att det skulle öka konsumtionen nämnvärt.
Nej, om det stannar vid de vad vi alla uppfattar som riktiga, inom citationstecken, vingårdar i Sverige, då är det ju en väldigt liten produktion och konsumtion det handlar om. Så det är nog alldeles klart att det skulle inte vara något alkoholpolitiskt bekymmer. Utan det är just vad det får för konsekvenser för monopolet. Alltså hur det står sig då gentemot EU-rätten. Att vissa svenska producenter då får den här möjligheten, men inte konkurrerande producenter från andra länder.
Men för att reda ut detta ytterligare så har jag även med mig Accents reporter Eva Ekeroth som skrivit om gårdsförsäljning inte bara under det senaste året utan även tidigare. Välkommen.
Tack.
För det här är ju inte första gången som gårdsförsäljning diskuteras. Det har ju varit en fråga som dryftats till och från i flera år, men det tog lite extra fart i höstas efter att Skåne bad om tillåtelse att få införa gårdsförsäljning på försök. Och efter det så verkar det tagit mer skruv, och jag som sitter och tittar på artiklar och insändare som nämner alkohol varje dag har nog åtminstone fått se en ny insändare om gårdsförsäljning varje vecka.
Ja, det verkar ju vara en fråga som återkommer gång på gång, och det blir lite mer frekvent när det närmar sig ett val, tycker jag mig uppfatta.
Sven Andreasson håller med om att det finns en slags populism i att driva den här frågan just under ett valår.
Jo, det tror jag absolut att det är. Alltså att när man förenklar det och säger att det här är ju bara krångel och vi vill främja landsbygden, det kan man säga är populism, därför att de som driver det, de är ju väl medvetna om komplikationerna EU-rättsligt. Och min gissning är då att man inte är särskilt angelägen om att behålla monopolet, alltså från de personer som driver frågan på det sättet. De skulle inte bli ledsna om monopolet föll. Och det här ger dem som ett argument då, alltså närings, glesbygdsfrågan och levande landsbygd och sådana saker. Det blir ett argument eller ett slagträ för det mer underliggande syftet att komma åt monopolet.
Men om frågan skulle påverkas av ett regeringsskifte är däremot svårt att säga.
Det är inte alldeles glasklart var alla partierna står i frågan. Så att, ärligt talat så vet jag inte. Alltså några partier är ju definitivt för gårdsförsäljning. Medan andra är mer otydliga. Och det blir då politik vad man är beredd att kompromissa sig fram till.
Hur som helst så skrevs det en motion av allianspolitiker under hösten 2017 för att tillåta gårdsförsäljning. Och det ledde till att Systembolaget skickade ett öppet brev till riksdagsledamöterna och utformade en annons som publicerades i flera stora tidningar där de varnade för gårdsförsäljning och att det skulle kunna utgöra ett hot mot alkoholmonopolet. Och det i sin tur möttes av en motreaktion där många tyckte att Systembolaget gått utanför sin roll genom att uttala sig på ett politiskt sätt. Den stora vändningen i den här frågan kom i april när socialutskottet uppmanade riksdagen att verka för att regeringen ska genomföra en lagförändring och tillåta gårdsförsäljning. Efter omröstning i riksdagen där allianspartierna fick majoritet med hjälp av Sverigedemokraterna beslutades att uppmana regeringen att tillsätta en utredning för att se om det går att tillåta gårdsförsäljning utan att det påverkar Systembolagets monopol. Det kravet ingår nämligen i socialutskottets förslag. Men det här blir ju inte första gången som man tillsätter en utredning om gårdsförsäljning, eller hur?
Nej, det har utretts vid två tillfällen tidigare minst. Och det alkohollagsutredningen från 2009 leddes av en utredare som heter Anita Werner. Och sen senare en som heter utredningen om vissa alkoholfrågor som leddes av Lotte Nordling och blev klar i december 2010. Åtminstone delbetänkandet som gällde gårdsförsäljning. Det kan man säga att det är ordentligt utrett tidigare.
Det har alltså utretts två gånger och man har då funnit att det inte är förenligt med monopolet. Eller hur kommer det sig att det här utreds igen om det redan finns två tidigare utredningar?
Ja, man kan ju säga att redan den andra utredningen var väl ett resultat av att regeringen inte var nöjd med resultatet. Man hade inte väntat sig att det skulle bli så tydligt, tror jag, att inte gårdsförsäljning är förenligt med monopolet. Så att den andra utredningen kan man egentligen inte säga att den kom fram till att det inte skulle gå, därför att de kom fram till att med ganska rejäla modifikationer och kom de fram till ett förslag som ligger ganska långt ifrån vad folk i allmänhet tänker på när det gäller gårdsförsäljning. Och med de modifikationerna så skulle det fungera, men det var inte inom det rimligas gränser faktiskt.
Hon menar att gårdarna även måste sälja andra producenters produkter, att inte bara svenska producenter fick sälja och att det måste vara kopplat till någon form av upplevelse. Ett förslag som ligger rätt långt ifrån den gängse uppfattningen om vad gårdsförsäljning är. Och det är inte en lösning som Sven Andreasson tror på.
Då skulle vi ha hundratals eller rent av tusentals försäljningsställen överallt i Sverige, inte bara på landet utan även i storstäder och i städer överhuvudtaget. Och det skulle förstås undergräva hela idén med ett alkoholmonopol, utan då skulle alkoholen bli fritt tillgänglig egentligen. De svenska monopolen har ju gradvis försvunnit. Vi hade ett apoteksmonopol och vi har haft monopol för vad det nu är, bilbesiktning och så. Så Systembolaget är ju ett undantag numera. Det intressanta är att det är så populärt. Alltså allmänheten gillar ju det svenska alkoholmonopolet och vid upprepade undersökningar så ser man att det är en stor andel och en ökande andel till och med som vill ha den ordningen vi har.
Gårdsförsäljning, det låter så puttinuttigt och trevligt. Så det är väldigt lätt att få gehör för den frågan, och det är ju som politiker antagligen roligt med en fråga som allmänheten gillar, att man får driva den. Sen vet vi ju, det är ju svårt för glesbygden att få folk att flytta dit, och det är svårt med ekonomin, och näringspolitiskt så används ju som argument att gårdsförsäljningen ska ge ett lyft för landsbygden och skapa många nya jobb och öka turismen och allt vad det är. Samtidigt så ska försäljningen vara så låg så den inte påverkar folkhälsan. Det är väldigt svårt att få ihop det med alla de arbetstillfällen som samtidigt sägs att de ska skapa. Så det, jo, det kan nog tänkas att det är en viss form av populism bakom de här förslagen. De flesta riksdagsledamöter säger sig vara för systembolagsmonopol. Och det är ju också den svenska allmänheten. Systembolaget har väldigt stort stöd bland allmänheten. Så jag tror att många av dem som har röstat för en ny utredning, de gömmer sig nog lite bakom det. För de känner sig nog ganska säkra på att utredningen kommer att komma fram till samma resultat en gång till. Och då slipper de säga nej till gårdsförsäljning som låter så trevligt. Och kan gömma sig bakom utredningen istället. I trygg förvissning att även den kommer att komma fram till samma resultat. Då slipper de själva stå för att de har röstat emot. Så tror jag att det är. Men det är bara mina personliga reflektioner.
Men om vi ska gå in mer i detalj i den här frågan, vad är det då som gör att gårdsförsäljningen inte går ihop med monopolet? I det här förslaget som bearbetas nu så står det ju att gårdsförsäljning bara får införas under förutsättning att det inte påverkar systembolagets monopol.
Förutom att rent definitionsmässigt så är det väldigt svårt att ha ett monopol samtidigt som man har andra försäljningsställen. I ordet monopol ingår ju liksom, det betyder ju ensamrätt. Men bortsett från det så finns det ju andra skäl också. Den första utredningen kom fram till att försäljning är olämpligt ur folkhälsosynpunkt direkt, om man får sälja direkt från tillverkaren, särskilt om det gäller sprit och starköl. Däremot så tyckte de inte att vinförsäljning direkt från tillverkaren skulle vara något folkhälsoproblem. Den form av gårdsförsäljning som man tänker på i första hand handlar ju om att svenska producenter ska få sälja sina produkter till besökare som kommer till deras gård. Och det verkar ju rimligt i och för sig, men det strider ju mot EUs konkurrenslagstiftning. Då blir ju alla utländska producenter diskriminerade. Och det var ju just det som den här andra utredningen, Lotty Nordlings utredning, som faktiskt hade till uppgift att ta fram ett förslag som där gårdsförsäljning gick att förena med Systembolaget. Där fick ju utredarna slå knut på sig själva och genom att hitta på en variant där de här producenterna skulle få sälja även andras produkter. För då kunde ju de svenska producenterna sälja även utrikesproducerad alkohol. Och även utländska producenter kunde också få etablera sig som, ja, gårdsförsäljare då, men det är kanske inte rätt ord i sammanhanget, för det blir ju mer en form av fabriksförsäljning. Och de kom också fram till att man inte skulle kunna begränsa det till små gårdar ute på landsbygden, som det låter som när man säger ordet gårdsförsäljning, utan det måste kunna få vara var som helst, för annars så skulle man försvåra för de utländska producenterna att etablera försäljning i Sverige. Då skulle ju det innebära att man i princip kunde starta producentförsäljning på Stureplan. Sen, ja, det finns också ett kul citat i den utredningen där det står: enligt allmänt språkbruk ligger i begreppet gårdsförsäljning att det ska ske på en gård på landsbygden. Det kan te sig naturligt att ställa sådana krav när det gäller just gårdsförsäljning, men kraven är inte invändningsfria från ett EU-rättsligt perspektiv. Även om krav av detta slag gäller lika för inhemska och utländska producenter kan de göra det svårare eller mindre attraktivt för utländska tillverkare att etablera sig på landsbygden. Sådana krav skulle således kunna verka diskriminerande och strida mot den fria etableringsrätten. Utredningen har mot denna bakgrund valt att inte begränsa gårdsförsäljning geografiskt.
Så gårdsförsäljning är egentligen ett ganska missvisande begrepp?
Ja, det är det ju faktiskt. För att i det här med deras förslag så skulle det ju kunna bli vilka som helst. Och det skulle för att man inte skulle påstå att det bara var en privat detaljhandel så skulle hade utredningen föreslagit där att man skulle ha någon form av upplevelse kopplad till den här försäljningen. Och det betyder ju att ett studiebesök där man har någon form av aktiviteter skulle komma på fråga, och då kan man ju tänka sig att man kan åka till Absolut Vodka i Åhus också och gå på studiebesök där och köpa med sig en flaska hem. Och det är kanske inte riktigt vad man tänker på när man pratar om gårdsförsäljning. Och det var precis också Maria Larssons kommentar. Hon var ansvarigt statsråd när den här utredningen presenterades. Och hon sa att förslaget skiljer sig markant från det vi tänkte oss. Det är mycket mer omfattande än direktivet. Traditionellt när man tänker gårdsförsäljning så är det på en gård på landsbygden. Det här kan inte inkluderas i vår tankevärld som gårdsförsäljning. Och så blev det ju ingenting heller, för att det var ju ett fullständigt omöjligt förslag. Men å andra sidan var utredarens uppdrag också omöjligt.
Så gårdsförsäljning skulle inte bara röra svenska producenter, utan genom EU så skulle också kunna beröra utländska producenter, vilket då ytterligare skulle försvåra för monopolet. Men om vi skulle tillåta gårdsförsäljning, om man på något sätt kan ta sig runt de här EU-reglerna, så kan det väl inte handla om särskilt många nya försäljare. Liksom, hur många vingårdar finns det i Sverige? Liksom? Pratar vi 3-4 vingårdar ute på landsbygden i Skåne någonstans?
Ja, lite fler än så är de nog. Men det finns ju inte ens i UTNTO skulle misstycka om de få svenska vingårdar som finns skulle få sälja vin till sina besökare. Det skulle inte påverka totalkonsumtionen speciellt mycket. Men det är ju inte det handlar om, utan det handlar om småskaliga producenter, och då har vi ju ganska många fler. 413 har jag en uppgift på här. Registrerade företag som producerar öl eller vin eller någon form av alkohol. Och antalet mikrobryggeri bara i Göteborg var 40 stycken. Antagligen skulle inte heller mikrobryggeriernas försäljning påverka särskilt mycket, för det är ju hantverksmässig öl och den är ganska dyr, och så att det är inte så att man går dit för att man ska dricka och köper deras öl om man vill dricka sig full eller konsumera den typen av öl i någon större omfattning. Så det är inte riktigt det handlar om, men samtidigt är det då ett ganska stort antal extra försäljningsställen, och de ska ju också hålla åldersgränser och inte sälja till berusade, och det blir väldigt många fler försäljningsställen som man måste utöva tillsyn på, så det kommer att gå åt fler kommunala resurser. Och sen vet vi ju att fantasin när det gäller att tjäna pengar är ganska god. Och om det blir några speciella regler för små producenter, vad är det som säger att inte de blir uppköpta av större producenter? Och varför ska gränsen gå just vid ett visst antal liter producerad dryck? Eller, alltså, det finns så mycket möjligheter att gå runt de här bestämmelserna. Så att det, ja, risken är stor att det blir en uppluckring. Dessutom har ju Sverige varit hävdat hela tiden att det som gör att vårt systembolag är så effektivt är att vi håller vinstintresset borta. Och låter man privata tillverkare sälja direkt så har vi släppt in vinstintresset, och då kan vi inte använda det argumentet längre heller. Det är också en viktig faktor.
Så det här är som en liten reva i monopolets väv som riskerar att växa?
Ja, det kan man säga. För det blir svårt att använda de argument som vi har använt tidigare framgångsrikt för att få behålla vårt monopol.
Men i Finland har man haft gårdsförsäljning ett tag nu. Hur har det fungerat där?
Ja, där får gårdar sälja vin som är baserat på frukt och bär som bara växer i Finland. Det är inte vindruvebaserat vin de får sälja. Sen kan man ju undra hur de får behålla det också. Och det är inte säkert att de kommer att få det, eller att de kommer att få behålla sitt monopol, eller hur de... I Finland har man tänt lite mer på gränserna än vad vi har gjort här i Sverige. Där har man ju också nu tillåtit mikrobryggerier att sälja alkohol. Om det är små bryggerier som inte producerar mer än 500 000 liter per år, tror jag. Nej, ja. Det är det. Just det. 500 000 liter per år. Och de får sälja öl som innehåller max 8% alkohol.
Det är ändå ganska stark öl.
Ja, det är stark öl, ja.
Så det har inte lett till en total uppluckring av det finska monopolet än, men det finns tveksamheter inför framtiden och i kontakten med EU. Och det är en ganska speciell omständighet det här med att man då har en typ av inhemska drycker som bara egentligen är intressanta i Finland och som då kan få vissa undantag. Jag tänker att det kanske fungerar lite grann som det har funkat med snus i Sverige, att det anses vara liksom en specifik kulturell grej som man därför kan få vissa undantag för.
Ja, jag tror att det är så, och det motsvarar en väldigt liten andel av den finska försäljningen av alkohol. Och även deras att de tillåter mikrobryggerierna att sälja öl är inte heller riktigt samma problem som det skulle vara i Sverige, för att i Finland får du redan köpa starköl i mataffären. Så där finns ju inget monopol. Det är upp till 5,5% får man sälja i vanliga mataffären, och då är ju inte skillnaden så stor mot 8% på bryggerierna. Men i Sverige får du ju inte sälja starköl i livsmedelsbutik, utan det är monopol även på den drycken.
Om vi nu tycker att gårdsförsäljning är ett dåligt begrepp som inte speglar vad det egentligen handlar om, vad skulle vi kunna kalla det för istället? Har du några förslag?
Ja, alltså det handlar ju om producentförsäljning eller fabriksförsäljning eller någonting sånt. Det är ju det handlar om. Nu där är ju det var svårt, för att gårdsförsäljning är så etablerat begrepp, men jag tycker att vi som inte vill ha den här gårdsförsäljningen borde inte gå i fällan och använda det begreppet, för det låter ju så puttinuttigt och gulligt. Utan vi borde prata om vad det egentligen handlar om, och då är det producentförsäljning som är det närmast sanningen.
Tack för det, Eva Ekeroth, reporter på Accent.
Tack så mycket.
Det var allt för detta avsnitt av Accentpodden. Du hittar Accents senaste nyheter på accentmagasin.se. Jag heter Jens Wingren och musiken gjordes av Broke for Free och Asthmatic Astronaut. Tack för att du lyssnat.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och EGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!